Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten ur Matteus evangelium 26 kapitel. Vi ska läsa verserna 17-30. Det handlar om om den sista påskmåltiden och så sen hur Jesus instiftar den heliga nattvarden. Nattvardens sakrament. Och det här... Det nattvarden, det händer ju på aftonen före långfredagen. Så den här predikotiden, när vi börjar så handlar det om förberedelserna för påskmåltiden. Det är alltså torsdagens morgon. Och så sen nattvardens instiftelse, sen torsdagens kväll. Så gick de ut till Getsemane på natten. Där blev han gripen, förd först till Kajfas palats, sen till romarna, dömd. Mot eftermiddagen på fredagen så har vi den där bilden. Och den dagen avslutas strax före sabbatens ingång med hans begravning. Så vi ska börja då och läsa, och då är det torsdagens förmiddag. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet?" Han svarade: "Gå in i stan till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: "Jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig." Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." Judas, han som skulle förråda honom, sa: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt med er i min fars rike." När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Så ni hör, den första delen av predikotexten handlar om förberedelserna för påskmåltiden, eller påskalammet, påskalammsmåltiden. Och vad som skulle göras, det var ju att påskalammet skulle slaktas och så skulle själva måltiden förberedas, och Jesus skicka lärjungarna i förväg in i Jerusalem för att göra det. Och det här skulle bli den sista gången som lärjungarna firar påskalammsmåltiden tillsammans. Den här måltiden instiftades ju under Gamla testamentets tid. Den instiftades ju när Gud förde Israels folk ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Och den instiftades som en åminnelse för att folket sen årligen skulle minnas Guds nådiga räddning ur slaveriet. Men det var också en symbolisk måltid som pekar framåt. Så den hade också ett pedagogiskt syfte, att lära folket om den kommande fullkomliga frälsningen ur slaveriet, ur syndens fångenskap, och lära oss om Guds fullkomliga offerlamm som skulle ta bort världens synd, som skulle bli räddningen för alla, en fullkomlig frälsning. Och det här, när Jesus åt påskalammet med sina lärjungar, då var det sista gången det kunde peka framåt. För följande dag sker ju det här. Där är ju Guds fullkomliga offerlamm som tar bort hela världens synd. Räddar oss ur slaveriet under synd och död. Så när Jesus den här kvällen åt påskalammet tillsammans med sina lärjungar, så var det sista gången enligt gamla förbundet. Men så samma natt så instiftar ju Jesus någonting nytt. En ny måltid för sin nytestamentliga kyrka. Och Jesus instiftade nattvarden sedan de hade ätit påskalammet. Enligt stadgan i Andra Mosebok så skulle ju påskalammet ätas i all hast. Man stod vandringsklara och åt. Det heter så här: ni ska vara omgjordade kring era höfter, ha era skor på fötterna och era stavar i händerna, och ni ska äta det med hast. Detta är Herrens påsk. Och efter den symboliska måltiden så följde som en vanlig måltid. Den hade också i och för sig symboliska inslag. Man hade osyrat bröd som man doppade i olika, enligt traditionen, enligt i olika kryddade örter för att bittra, för att påminna om bitterheten under slaveriet. Men det var ingenting som var instiftat, utan man kan säga att först kom den påskalammsmåltiden, en symbolisk måltid, och så följde en vanlig måltid, festmåltid. Och det var när de fortfarande låg till bords som Jesus instiftade nattvarden. Men vi har en liten notis, en viktig liten notis i Lukas evangelium som säger att det skedde efter måltiden. Så festmåltiden, påskalammsmåltiden var avslutad. Påskalammet hade de ätit och den vanliga måltiden var avslutad. Och så instiftar Jesus nattvarden. Så det här är någonting nytt som inte hör till en symbolisk måltid. Inte hör till en vanlig måltid med vanligt bröd och vin, en gemenskapsmåltid, utan det är någonting nytt. Medan de ännu låg till bords, eller som det heter här, medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och det är ju nog för oss, det är ju nog för tron att höra att Jesus säger de här orden, då tror vi ju det. Eller hur? Så om brödet säger han: detta är min kropp, och om vinet säger han, om bägaren, om vinet säger han: detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och tron grundar sig ju på Guds ord. Och därför räcker det för tron att Herren säger så. De flesta kristna kyrkor och samfund blandar här in förnuftet. Vilket är lite förvånande, som om förnuftet skulle vara någon överordnad princip i andliga ting. Det är det ju inte. Så alla reformerta kyrkor och samfund, alltså då talar vi om pingstvänner, vi talar om baptister, vi talar om egentligen större delen av den karismatiska rörelsen. Det finns ju karismatiska lutheraner också, men större delen av rörelsen hör till den här gruppen, de reformerta. De förnekar att brödet är Kristi kropp. De förnekar att vinet är Kristi blod. De förnekar vad Jesus sa och menar att han borde ha sagt någonting annat. Och om Jesus hade tagit ett bröd och sagt, detta är bröd. Och så hade han tagit en bägare med vin och sagt, detta är vin. Då skulle de ha trott på honom utan omtolkningar. För det är bara det de tror är närvarande som vi tar emot med, äter och dricker och tar emot med munnen i nattvarden. En del av dem löser det här problemet. Alltså de tycker att det är ett problem för förnuftet. Det här med att Jesus tar ett bröd och så säger han, detta är min kropp. Det är ett problem för förnuftet. Och så löser de problemen att det kanske inte var så. Utan han kanske tog ett bröd och så pekar han på sig själv och sa, detta är min kropp. Så, som om lärjungarna skulle ha tvivlat på att han hade en kropp. Fastän de såg honom framför sig. Men det är inte så många som gör så. De allra flesta, de löser det här problemet. Det de tycker är ett problem för förnuftet. Då, med att säga att det här ordet är betyder symboliserar. Ordet är, finns inget känd. Ordet är betyder är i alla sammanhang. Det betyder ingenting annat. Det finns inget exempel på att ordet är betyder någonting annat än är. Men då säger de, finns ett enda undantag. Och det är det här. Här betyder det symboliserar. Och så de, man kan säga att de firar alltså inte Herrens heliga nattvard. I deras nattvard, det de kallar nattvard, så symboliserar brödet Kristi frånvarande kropp. Bröd och vin symboliserar Kristi frånvarande kropp. Och allt de tar emot med munnen, det är bröd och vin. Och något annat tror de inte. Alltså det finns en gemensam nämnare mellan all otro. Vad är den gemensamma nämnaren för all otro? Ja, det är ju att man inte tror Guds ord. Det är den gemensamma nämnaren. Så, och egentligen så är det ju ingen större skillnad mellan en ateists otro eller en muslims otro eller en kristens otro. Och då talar jag om kristnas otro på det sättet att det finns faktiskt kristna som inte tror Guds ord på vissa områden men ändå kan på andra områden tro Guds ord. Alltså på något sätt. De är i stor fara men det är möjligt. Och det är de reformärtas otro jag talar om. Det finns egentligen ingen skillnad mellan olika sorters otro utan skillnaden mellan en ateist otro och en muslims otro och en reformärts eller en kristens otro, det är väl bara omfånget. Man har hunnit läsa olika långt i Bibeln innan otron aktiveras så att säga. Så en ateist, han kommer ju bara till den första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så säger han nej. Han tror inte på Guds existens. Han tror inte att Gud har skapat himmel och jord. Det är ju många kristna som tar in evolutionsteorins argument. Så att de också börja aktivera sin otro när man kommer till Bibelns första vers. Och vet inte vad de har tagit in. Alltså när man tar in evolutionsteorins argument i kyrkan. Då tar man in en fiende som kan förstöra allt. Men man ser det inte. En muslim har ju inga problem med Bibelns första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, tror de. Men så de kommer ju vidare. De kan ju läsa lite längre innan otron slår till, men de kommer inte så långt för att de tror inte att Gud är treenig. Så de tror inte att det finns en enda gudom. Jo, de säger att det finns en enda gudom, men de nekar till att i denna enda gudom finns tre skilda personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och man nekar också till att Fadern kan ha en son. Så, förnuftet kan inte förstå det ena, förnuftet kan inte förstå det andra, och därför så tror man i varken det ena eller det andra. Reformärta, de kommer ju för ännu längre. De läser ju ännu längre innan de stöter sig på trosartiklar som Bibeln uppenbara. Men när de kommer fram till slut och till nattvarden, då har de ju redan stött på problem tidigare. Då har de redan stött sig på Bibelns lära om lag och evangelium. De har stött sig på Bibelns lära om utkorelsen. De har stött sig på Bibelns lära om den fria allmänna nåden. Om Kristi person, för att till sist stöta sig också på Bibelns lära om nattvarden. Så de vill omtolka Jesu ord så att det stämmer med förnuftet. Och de reformärtas förnekelse av Kristi sanna kropps och blods närvaro i, med och under bröd och vin i nattvarden har det gemensamt med all annan otro att det inte underordnar sig Guds ords auktoritet. Nu säger jag ju inte att de inte är troende, alltså att de inte är kristna, för att det är faktiskt så att, och det kan vi ju säga som en stor nåd från Herren, att människans sinne är sånt att man kan omfatta helt motsatta ståndpunkter, så att man på ena stället inte underordnar sig Guds ord, men ändå på ett annat ställe underordnar sig Guds ord och tar emot trösten av att Guds lam har tagit bort världens synd. Och då är man ju en troende kristen. Men man är i fara, för man har tagit in någonting som inte hör hemma i en kristens liv. Det är ju ingen som behöver upplysa oss om att det Jesus sa inte stämmer med vad man kan se och iaktta. Man behöver ju inte upplysa oss om att det här stämmer ute med förnuftet. Det strider ju faktiskt mot vad man kan se med ögonen. Och inte heller så kan ju sanningen i Jesu ord bekräftas om man skickar in det på en laboratorieanalys eller använder någon annan vetenskaplig metod. Ingen behöver upplysa oss om det, det vet vi redan. Men vad spelar det för roll för tron? Vad rör det tron överhuvudtaget? För vi tror ju hela tiden på det som inte kan ses. Vi tror hela tiden på det som inte kan förstås och omfattas med förnuftet. Så när vi öppnar Bibeln och läser "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord", då tror vi det. Men inte kan vi fatta med förnuftet hur det är möjligt att skapa allting ur ingenting och att göra allting fullt färdigt på 6 dagar. Och finns ingenting som gör att vi kan hitta några naturliga förklaringar till den stora floden. Finns ingenting som gör att vi kan hitta någon naturlig förklaring till att Moses sträcker ut staven och klyver havet så att folket kan gå torrskodda där igenom. Finns ingen naturlig förklaring till att det kommer ner bröd från himmelen varje morgon 6 dagar i veckan under 38 år under ökenvandringen, så att Gud håller dem vid liv. Finns ingen vettig naturlig förklaring till hur en man som legat i graven och 4 dagar redan luktar kommer ut på Jesu befallning och är fullt frisk och kry och fräsch och fin. Men vi tror det därför att Guds ord säger så. Och vad är alternativet? Det är ju ännu värre, om man får säga så, ännu värre. Alltså vi tror ju Guds ord därför att Guds ord har visat sin sanning på många sätt. Han har förutsagt att det blir så. Guds ord har visat sin sanning. Men de som de menar, alltså när jag säger att vi tror hela tiden på det som inte kan ses, det som inte kan förklaras, inte kan förstås, så innebär det ju att den andra sidan, de har den vetenskapliga förklaringen. De har utan de tror ju, de har ju blind tro på att hela universum här har kommit till av spontant, av ingenting. Det är ingenting som har skapat det här. Ingenting har skapat himmel och jord. Det tror de. Och så när allting har kommit till, så tror de i en lerpöl, så har livet kommit till spontant. Det är ingenting som har skapat livet och det där. Och så sen när livet har uppkommit i lerpölen, så tror man att det har utvecklats till hela den här mångfalden där, av spontant, av sig själv. Det är ingenting som har gjort att allt det här är. Och så sen att intellekt har uppkommit spontant, så att jag nu talar till er på ett begripligt sätt och ni förstår vad jag säger. Det är någonting som bara spontant har uppkommit i materien. Ingenting har gjort det. Så då kan man säga att då håller vi hellre fast vid Guds ord som säger att Gud har skapat himmel och jord. Och vi underordnar oss vad han säger, även om vi inte kan se det, även om vi inte kan förstå det, för det andra är ännu mer obegripligt. Och Guds ord har visat sin sanning, bekräftat sin sanning gång på gång på gång. Och vi blir heller inte ovissa eller vacklande eller behöver krypa för att det vi tror på inte stämmer med vad som kan iakttas eller inte kan omfattas och analyseras med förnuftet. Det blir inte det minsta försagda för det. För vad säger skriften? Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och i Ordspråksboken heter det: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Så det enda som Jesus kunde ha sagt som stämmer överens med vad man kan se och vad man kan förstå med förnuftet, det vore ju om man tog ett bröd och sa: detta är bröd. Och så tog han en bägare med vin och sa: detta är vin. Om Jesus hade sagt så skulle det ha stämt precis med vad lärjungarna såg och kände. Stämt precis med vad de kunde förstå. Skulle ha stämt med alla förnuftiga principer, och det skulle också ha kunnat bekräftas med vetenskaplig metod. Men vad hade det varit att tro på? Det kunde ju lärjungarna veta utan att Jesus hade sagt det, och det skulle de ha trott på utan den helige andes hjälp. Men nu säger Jesus något annat. Han tog ett bröd, tackade brödet och gav åt dem, och så sa han: detta är min kropp. Om vinet sa han: detta är mitt blod. Och det räcker för oss att veta att Jesus har sagt så. Vi vet att Herren är allsmäktig. Han kan göra allt vad han vill. Och vi vet om Herren att han kan inte ljuga. Och vi tror hans ord fast vi inte kan se sanningen med våra ögon eller förstå det med förnuftet. Men då ska vi komma då till den bästa saken, eller egentligen den sämsta ur de andra synvinkel. För nu får vi veta allt vad de som inte tror går miste om. Och allt vad vi som tror får och tar emot i det sakramentet. Jesus tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och när Jesus säger förbundsblodet, då syftar han tillbaka på ett begrepp i Gamla testamentet. Och vad var förbundsblodet? Jo, när Gud slöt sina i förbundet med folket, när Gud slöt det gamla förbundet med folket, då offrades brännoffer av tjurar. Och hälften av blodet från brännoffret tog Mose och bar fram till altaret och bestänkte altaret. Och sen tog han förbundsboken och så föreläste han förbundsboken högt för folket. Och sen tog han av den andra hälften av blodet och så bestänkte han folket. Och så sa han så här: se, detta är förbundets blod. Det är förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Så samma förbund, samma blod som upprättade förbundet inför Gud, det blev också folket bestänkta med. Och på det sättet så fick de bekräftelse på att nu tillhör ni det gamla förbundet. Och ni äger förbundets välsignelser. Men till gamla förbundet hörde också förpliktelser. Så nu låg det på dem också förbundets förpliktelser. Och det är på liknande sätt med med nya förbundets blod. Och vad är nya förbundets blod? Det är Jesu Kristi blod som han utgöt på korset. Det är nya förbundets blod. Här upprättas det nya förbundet med Gud. När Guds offerlamm tar bort världens synd. Och det nya förbundets innehåll, vad är det? Och det nya förbundets innehåll, det är ju att Gud förlåter oss våra synder. Precis som Johannes sa om Jesus när han hänvisade folket till Jesus. Han sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det heter i andra Korintherbrevet, till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och samma blod som upprättade det nya förbundet inför Gud, det ges åt oss var och en. Det ges åt oss i nattvardens sakrament att dricka. För att vi var och en ska få en bekräftelse på, en personlig bekräftelse på att vi tillhör det nya förbundet. Och det nya förbundets innehåll är ju att han inte tillräknar oss våra överträdelser. Och det är ju också vad Jesus uttryckligen säger. Drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och det här ordet till syndernas förlåtelse innebär ju att i det här sakramentet får vi förlåtelse för allt. Kristi kropp och blod ges i, med och under bröd och vin att tas emot, att ätas och drickas med munnen och med tron omfattar vi, tar vi emot den här bekräftelsen på att våra synder är förlåtna. Och det här sakramentet, det riktar också våra blickar framåt. Eller man kan säga det. Det höjer våra blickar från det synliga till det osynliga och det himmelska. För hur avslutar Jesus? Ja, han säger, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag då jag dricker det på nytt tillsammans med er i min faders rike. Så till den välsignelse vi får i det här sakramentet är ju att vi är inneslutna i det nya förbundet. Och det är ett evigt förbund som sträcker sig bortom vårt liv, det sträcker sig bortom världen, det sträcker sig bortom den här tiden in i evigheten. Vi tillhör Kristus och vi ska vara tillsammans med honom i konungens eviga rike. Amen, låt oss så be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för den stora gåva du ger oss i nattvardens sakrament. Din egen kropp och ditt eget blod som du har utgivit och utgjutit för oss. Bevara oss i tron på ditt ord. Vi tackar dig för att du i nattvarden försäkrar oss om att vi äger syndernas förlåtelse. Bevara oss i den tron så att vi får vara tillsammans med dig i himmelens nattvardssal. Amen.